Tack så mycket för möjligheten att komma hit. Jag heter som sagt Anton. Jag jobbar faktiskt inte just nu i Ryttargårdskyrkan, utan jag slutade i februari. Så jag jobbar nu, jobbar inte alls. Jag är liksom lite mer student just nu, av lite olika anledningar, så är jag det. Men det känns väldigt roligt att vara här ändå. Så. Jag vet inte om ni någon gång har tänkt tanken på hur det skulle vara att ha ett eget land. Har ni tänkt det någon gång? Om ni skulle starta ett eget land, hur skulle det se ut? När jag var tonåring tänkte jag mycket på hur jag skulle liksom lägga upp ett eget land. Vilken flagga man skulle ha, ungefär hur en huvudstad skulle se ut och sådär. Det kanske bara jag som har tänkt på det. Slår det mig nu när jag säger det? Men sånt kan man spendera tiden med också, med att tänka med. Tänkte ett tag att jag skulle ha en anarkomonarki. Alltså en blandning mellan att det finns en kung och att det är liksom lite, man får göra som man vill. Så det är några av olika projekt jag haft. Och ni tänker på det här med Guds rike. Rike har att göra med land, eller hur? Det har att göra, det är nästan lite politiskt laddat ord kan man säga. Men hur ska vi förstå det här med Guds rike egentligen? Vad är det för någonting? Är det någonting som man gör? Är det någonting som man känner? Är det territorium? Är det kyrkan? Är det någonting som kommer? Någonting som har varit? Någonting som är? Någonting som vi ska bygga upp? Eller någonting helt annat? Och det är inte alltid så att Jesus är helt hjälpsam när han ska förklara vad Guds rike är som. Guds rike är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Tack så mycket Jesus, då förstår jag precis vad du menar. Eller Guds rike är som ett senapskorn. Då förstår jag, eller hur? Det finns en österrikisk kroatisk präst som heter Ivan Illich som har sagt så här, att Guds rike, det är som ett skämt. Guds rike är som ett skämt som någon berättar för 2 män. Båda förstår orden, men det är bara en som skrattar. På sista tiden har jag tänkt att det här kanske är ett ganska bra sätt att förstå Guds rike, vad det handlar om. Nu har jag förstått att ni är inne i den här Lukas evangeliet-serien, och nu är ni liksom kapitel 14 och 15 i Lukas evangeliet som är fokus. Lukas evangeliet 15 är det jag kommer att fokusera på. Och den består av 3 berättelser. 3 stycken stories. Det är det som är helheten kan man säga, kapitel 15. Och de här berättelserna, de har en liten inramning. En liten inramning. Mest är det berättelser. Men så är det också lite grann som sätter det i ett sammanhang var Jesus, eller vilket tillfälle Jesus berättade de här historierna. Och så här är det, i kapitel 14 så har Jesus just varit hos en farisé på fest. Och han har pratat väldigt mycket i kapitel 14 om fest. Fest liksom återkommer hela tiden som ett tema. På den här festen med farisén så kommer en man som har vatten i kroppen, heter det. Och fariserna, de tittar noga på Jesus, iakttar honom och tänker, vad ska han göra för någonting? Det är sabbat. Man får inte utföra arbete på sabbat. Och Jesus frågar dem, är det liksom, får man göra det som är gott på sabbaten? Och de säger ingenting, de är tysta och bara tittar på honom. Och sen så gör han den här mannen frisk. Och i kapitel 15 så fortsätter liksom det här med Jesus relation med fariseerna att vara liksom det som ramar in det hela. I Lukas evangeliets 15 kapitel så börjar alltihop så här. Jag läser om 15:1 nu då. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det är det som är liksom inramningen här. Det är det som är liksom det som börjar, det som föranleder att Jesus berättar de här berättelserna. Och sen kommer då berättelserna. Och de här berättelserna, de är lite, ska man säga, lite konstiga. De är lite för mycket, lite överdrivna. Först har vi en herde som har tappat bort ett får. Ett ynka litet får. Om jag skulle varit herde, då skulle jag tänkt, det är helt okej. Okay. Lite spill får man räkna med. Ni känner säkert, det antar jag att ni gör, Amanda Granbom kanske ni känner. Eller kan nicka på huvudet om ni känner henne. Hon i alla fall, vi var på en resa till Bosnien, jag och några stycken till då. En påskresa. Och då var de ofta lite så här långsamma på att liksom knata sig till minibussen som vi skulle åka till olika ställen med. Så då brukade jag säga någonting i stil med, för Jesus ville att alla skulle komma med, varenda får, men för den här herden räcker det med ungefär 75%. Det var ett bra sätt att få dem liksom att gå lite snabbare mot bussen. Hur som helst så är det så att den här herden i berättelsen lämnar sina 99 får, oövervakade kanske, för att hitta det här enda lilla fåret. Och sen när han väl har hittat det, bärande på axlarna, och sen så samlar han alla sina vänner och grannar och så säger han, gläder med mig! Jag har hittat fåret igen! Och så kan man tänka så här, om jag skulle varit granne, då kanske jag skulle tycka att det var väl lite överdrivet att samla oss allihopa för att du har hittat ett får. Det bara, antar jag, ingår i din arbetsbeskrivning att du ska hitta får. Så man kan tänka, ah, men det är lite för mycket att skapa en fest för ett får. Sen blir det ännu märkligare. Då är det så att en kvinna har tappat bort ett av sina 10 silvermynt. Och hon sopar och fejar igenom hela huset. Hon tänder en liten oljelampa för att liksom se bättre. För kanske hon håller på att sopa till sent på natten. Sen så hittar hon sitt mynt. Och blir så otroligt glad och samlar alla sina väninnor och grannkvinnor och säger, gläder med mig, jag har hittat myntet. Då kanske man tänker, det kanske är sent på natten som hon har hittat det här myntet. Ska hon samla alla grannkvinnor? Det låter ju, känns ju lite orimligt. Och så sen kan man tänka så här, hon kanske bjuder på en liten matbit när de ändå är där. För att hon ordnar liksom en liten fest. Det kanske kostade mer än vad det här myntet gjorde som hon har tappat bort. Vem vet, vad vet jag? Konstigt i så fall. En fest för ett mynt. Det var inte supermycket värt det här silvermyntet, kan jag påminna om bara. Och till sist så har vi berättelsen om den här sonen som bryter med sin familj, som tar ut pengarna, en tredjedel kanske ungefär, och sticker iväg till ett främmande land, festar upp dem under sus och dus. Att de här pengarna som fadern liksom har surt förvärvat, arbetat ihop under liksom ett hårt och strävsamt liv. Pengarna tar slut. För att överleva så börjar han jobba med att vakta svin, någonting som gör en oren. Och så kan vi anta att han kanske äter grisarnas mat ibland, en fröskida liksom så. Det är ingen som låter honom få någonting, men han kanske tar någonting utan att fråga. Det är liksom en dålig situation. Och sen så har han mage att kravla sig tillbaka till sin pappa och be om att få ett jobb. Den här pappan som han har liksom önskat vore död så att han skulle kunna få tag på pengarna snabbare, bättre. Den här familjen som han har skämt ut, som han har sagt att jag vill inte ha någonting mer att göra längre, ge mig bara pengarna så sticker jag. Det finns en grupp som heter Fyra Bugg, och de har skrivit en sång som heter Liknelselåten, och den handlar lite grann om olika liknelser i Bibeln. Och det här, då tar de liksom pappans perspektiv och hur de skulle reagerat om de vore pappan, och så sjunger de så här: om grabben kommer hem igen så visst ska han få käk, men grillat blir det inte till ett kräk. Men det är inte Så pappan i berättelsen agerar eller reagerar. Han reagerar på ett lite oväntat, märkligt sätt. Han rusar mot sonen. Grabbar tag i honom, omfamnar honom, slaktar den mumsiga gödkalven, klär sin son i finkläderna, sätter en ring på fingret, hyr in musiker och börjar dansa som om det inte fanns någon morgondag. Nu måste vi hålla fest och vara glada, utbrister pappan. En fest för ett kräk. De här sätten att reagera, de verkar lite för mycket, lite ovärdiga, lite over the top. Det är som att sättet som herden, kvinnan och pappan reagerar på liksom skär sig med hur saker vanligtvis fungerar i vårt mer beräknande, uträknande sätt att se på tillvaron. Det är som att de inte tänker riktigt på konsekvenserna av hur de agerar. Det finns liksom ett överflöd av dem. Ett överflöd hos dem. En glädje som överflödar liksom det vanliga sättet som man borde agera på. Som det borde fungera, som det brukar vara. Som skär sig med våran välordnade tillvaro. Du ordnar inte en fest för att du hittat ett lamm. Eller för att du har hittat ett mynt. Och när ett kräk kommer hem igen och gjort av en tredjedel av alla dina pengar som har dragit dig och din familj i smutsen, så ordnar du inte en fest för honom. Du låter honom känna av att han har gjort fel. Det måste finnas konsekvenser för hans agerande. Och här kanske vi kan börja ana lite vad som är Guds rike. Vad det Guds rike handlar om. Kanske vi kan göra en skillnad mellan vårat rätsidiga rike och Guds aviga rike. Det som kännetecknar Guds rike, det är liksom överflöden, en nästan så här karnevalisk stämning, hur det vänder upp och ner på saker. Det är ett rike där sjuka blir friska på sabbaten, där Gud istället för att sitta liksom på en väldig tron och liksom vänta på att vi ska med aska i håret liksom komma kravlande till honom och ge honom hans rättmätiga tribut, så är Gud istället som en kvinna som fejar igenom hela huset och blir överlycklig om man hittar ett mynt. En människa. Istället för att liksom sitta och avvakta och ta emot det som rättmätigen är hans, så blir Gud den som sveper och fejar och letar efter den enda. Det är någonting översvallande i det hela. En översvallande glädje över det här ganska futtiga. Som slösar med resurser och fest på en enda person. Och när kräket kommer hem igen, så höjer inte Gud sin straffande konsekvensetiska arm. Istället överflödas det som vi tänker är det rätta och det riktiga med nåd, fest och karneval. Det aviga går på tvärs med våran rättsidighet. Guds rike är allt det spännande och oväntade som Gud gör i våran tillvaro, och som visar på vilken överraskande och spännande Gud vi har. Guds rike är pappans nåd med sin son, är festen som Gud startar här och var. På det sättet är det som att när Guds rike liksom störtar in i våran värld, så är det lite grann som ett skämt. Det liksom är så oväntat så man finns bara två sätt att reagera på. Antingen skrattar du tillsammans med Gud, eller så snörper du på munnen, korsar armarna och vägrade skratta. Guds rike är som ett skämt som någon berättar för två män. Båda förstår orden, men det är bara en som skrattar. Det är det som är skillnaden mellan att vara i riket och utanför riket. Jesus säger så här i Lukas evangeliet 15, verserna 25-32. Det här är slutet på liknelsen om den förlorade sonen. Men den äldste sonen var ute på fältet. Och när han var på väg hem, när han på vägen hem närmade sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Om mig har du aldrig ens gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och ni kommer ihåg säkert hur den här berättelsen ramas in, eller hur? Det har att göra med Jesus relation med fariseerna. Och det här är ju självklart en sorts passning som Jesus gör till fariseerna, som snörper på munnen åt det som Gud gör genom Jesus. Hur han besöker syndare och tullindrivare, landsförrädare och de som gravt har liksom misslyckats med att leva upp till värdegrunden. Och de är arga, de förargar sig över detta. Och istället för att gå in till festen som Jesus redan där och då ordnar tillsammans med syndare och tullindrivare, och som vi tror kommer att liksom få en fullbordan längre fram, att Gud kommer bjuda in till en fest längre fram och vi kan vara ganska säkra på att det kommer att vara tullindrivare och syndare där. Så det är redan där och då och någonting som är framtida. Och istället för att liksom gå in till den här festen som Jesus har börjat med där och då, så snörper de på munnen och ställer sig utanför. De vill inte gå in till Guds skämtsamma rike. Det går emot hela deras rätsidiga uppfattning om hur saker borde vara. Om vad som är rätt och riktigt. Vad som är tillbörligt. De vägrar att skratta. De vägrar att dansa. De ställer sig utanför riket. Och dörren är låst utifrån. Men den här berättelsen handlar inte om bara fariseer. Jag menar, om den bara hade varit riktad, om den bara hade gällt där och då, då skulle Lukas knappast ha skrivit ner den, eller hur? Jag menar, Lukas skrev ju inte ner det här tillfället där Jesus sa: kan du vara snäll och skicka saltet, Petrus? När lärjungarna satt vid en lägereld några mil väster om Tiberias. Det finns en berättelse av den amerikanska författaren Flannery O'Connor som jag tänker kan ge oss en liten bild av vad den här berättelsen kan handla om för oss. Och den här berättelsen som heter Revelation, som betyder uppenbarelse, så är det en kvinna som heter Mrs. Turpin som är en ganska bra person, åtminstone i sitt eget tycke. som liksom lever tillsammans med sin make Claude på en bondgård, försöker leva rättfärdigt, göra rätt för sig, göra det som är rätt och riktigt. Hon försöker det, men hon är också väldigt liksom irriterad, kan man säga, på alla de här som inte försöker som hon, som inte tar tillvara på det de har blivit givna som hon gör. Hon är trött på alla svarta som inte sköter sig, på alla fattiga vita som inte verkar liksom kunna hålla fast vid ett jobb. Hon är trött på alla liksom galningar och sånt som inte liksom det blir någonting av. En dag har hon skällt ut Gud. Hon har varit med om en ganska så här obehaglig upplevelse som har fått henne att liksom tvivla lite grann på sig själv. Och när hon har då skällt ut Gud så får hon den här uppenbarelsen. Det är som att hon ser på solen och så är det som att den blir som en trappa. Eller som en sorts någonting som det går att, ett plan som det går att marschera upp för. Och nu ska jag citera. Och jag ber om ursäkt för språket lite här. Det var skrivet på ett tid när man inte var så finkänslig alltid med språket. Så det får ni ha överseende med. För den här liksom trappan då. Upp för den tumlade en stor hord av människor mot himlen. Det var en hel mängd av white trash, rena för första gången i sitt liv. Och skaror av svarta negrer i vita dräkter. Och bataljoner av missfoster och galningar som skrek och klappade händerna och hoppade som grodor. Och i slutet av processionen gick den sorts människor som hon igenkände som dem, som likt henne själv och Claude, alltid hade haft lite av allt och haft förstånd att använda det på rätt sätt. Hon lutade sig framåt för att se närmare på dem. De marscherade bakom de andra med stor värdighet, så ansvarsfulla som de hade varit för den goda ordningen, sunt förnuft och respektabelt beteende. Det var bara de som sjöng rent. Trots det kunde hon se på deras chockerande och förändrade ansikten att till och med deras dygder höll på att brännas bort. Den som är först kommer att bli sist. Det är det stora skämtet med Guds rike. För Guds nåd innebär att när allt är sagt och gjort så är det inte vårat respektabla beteende som räddar oss. Inte våran stora värdighet, inte att vi har varit duktiga i samhället. All vår respektabilitet är helt överflödig, umbärlig, någonting som Gud kan vara utan. Guds nåd svämmar över allt det där. Och den som håller fast vid det där, sin egen värdighet, sin egen respektabilitet, sin eget ansvar istället för Gud, kan låsa dörren till Guds rike utifrån. Eller åtminstone som i den här berättelsen som jag just citerade, så kan det vara så att den som hållit fast vid allt det här kommer få se det brännas bort. Till och med deras dygder brändes bort. Det består inte på den sista dagen. Så idag, vad kan du göra idag? Ja, men idag kan du vara en försmak av Guds rike. Du kan redan nu överflöda med fest och nåd för föraktade där du går fram. Då är Guds rike redan här och också någonting som kommer att komma. Amen. Jesus, tack för att du är på riktigt, våran Herre och frälsare, våran vän. Och tack att du gör någonting oväntat av allting. Av allting vad herre, vad kung, vad rike är för någonting. Gud, vi ber att vi inte ska hålla fast vid någonting som inte liksom består på den sista dagen. Att vi inte ska sätta vår stolthet i någonting som inte liksom räcker till att hålla fast vid. Någonting som brinner bort som halm. Utan att vi ska få hålla fast vid dig. Vid ditt rike. Vid det som du har uppenbarat och visat oss. Vi ber om din heliga andes närvaro hos oss i den här församlingen.